kommunicera rätt i tuffa tider?
Just nu lever vi i oroliga tider.
Ja, och det här med kommunikation, det kan både hjälpa oss väldigt mycket i tuffa tider och faktiskt hjälpa. Idag ska vi prata om hur man gör för att förmedla tuff kommunikation i tuffa lägen.
I vår podd Health for Wealth, där vi i 8 år har poddat om hälsa på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och vi tar ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla medarbetare såklart.
Mm. Oftast så vet vi faktiskt vad det är som får oss att må bra. I alla fall om vi tar en liten en reflektionsstund. Och det handlar om att röra på sig, ha goda relationer, äta bra mat och ja, ha någon typ av mental balans över tid. Men det är bara det att det som får oss att må bra, det blir inte alltid.
Nej, det är så lätt att vi ångar på i ekorrhjulet och så blir det på något sätt inte tid för det där viktiga.
Nej, och det handlar inte om att lägga till ett gymkort eller ja, bara någon app. Utan däremot så behöver vi hjälp att göra positiva och goda val. I olika former, för olika personer, regelbundet, över tid. Och så lite vänliga knuffar och hjälp att få till det i vardagen.
Det här har vår partner Twitch Health tagit fasta på. Och därför aktiverar de människor och företag för att skapa energi och välbefinnande.
Det här kallar de för hälsa som blir av och det vet vi att vi behöver mer av. Läs mer om hur hälsa blir av på twitchhealth.se.
Idag har vi med oss Jenny Zetterström som är expert på kris- och mediehantering. Välkommen Jenny!
Stort tack för att jag får komma hit.
Jättekul att ha dig här. Du har ju ett imponerande CV. Du har varit pressekreterare åt flera ministrar, bland annat utrikes- och arbetsmarknadsministrarna i den förra socialdemokratiska regeringen. Du har varit presschef på fackförbundet Unionen och pressansvarig på Brottsförebyggande rådet. Och med all den här erfarenheten i bagaget, om du skulle välja ett exempel på ett kommunikationsläge där du har varit med och jobbat som var riktigt knepigt, vilket skulle det vara?
Ja, men jag har jobbat med det här i över 20 år så att jag tänker att jag kanske ändå väljer ett så här halvsvårt som är väldigt aktuellt och nytt. Och det var en kund jag hade nyligen där en av deras medarbetare blev utsatta på nätet av en influencer. Och liksom, hur ska man hantera det? Å ena sidan så har du liksom den här medarbetaren som du måste... vad var det som hände egentligen? Det här hände också på liksom ett tillfälle där kanske chefen inte var med. Och sen samtidigt så riskerar du en förtroendekris därför att den här influensen har ju också väldigt mycket följare och sätter liksom bilden av vad det var som hade hänt. Det här var faktiskt, det var ganska svårt därför att det var också så otroligt mycket känslor med för att den här chefen var ju genuint förbannad över att hennes medarbetare hade blivit illa utsatt.
Får jag fråga bara för att konkretisera? Mm. Jag förstår att du inte berättar vilka det rör sig om och så, men den här influensen är någon då med stort inflytande som många har tilltro till. Och den sa någonting i stil med att den här personen har gjort så här. Eller, alltså var det ett omdöme?
Mm. Det var liksom att den här influensen hade blivit anlitad av den här organisationen och skulle hålla en föreläsning och kände sig inte väl behandlad. Och sa att det hade hänt saker på det här mötet. Och det var liksom olika bilder av, alltså när de väl undersökt vad var det som hade hänt, så var de inte riktigt överens om vad som hade hänt. Men på något vis så har ju liksom influencern tolkningsföreträde i sitt flöde, och den kände sig liksom illa behandlad. Mm. Och kanske faktiskt med viss rätt. Mm. Men drog det kanske lite väl långt, vilket det är liksom sant. Och kanske också kände, som jag uppfattar att en del influencers gör, liksom de förstår inte vilka konsekvenser det får för organisationen. Att man liksom säger så här, nu tar jag bara skillnaden med liksom en krogrestaurang. Vi säger att någon kommer och får liksom en dålig köttbit och det var en skitdålig service och jag fick vänta jättelänge. Alltså man, det kanske är så, men det får liksom enormt stora konsekvenser för den här restaurangen. Mm. Så de blir ju liksom helt så här, vad ska vi göra?
Så en influencer kan nästan försätta en verksamhet i konkurs, det är det du menar?
Ja, exakt. Men då i det här fallet så kom jag ju då in utifrån, därför att det fanns ju liksom, den här chefen var ju liksom den som var närmast medarbetare, men så fanns det ju led ovanför som då kallade in mig, bara, vi behöver en yttre bedömning. Och då så hörde jag vad det var som hade hänt, och jag sa, och det var så komiskt, för jag liksom hörde vad som hade hänt, ställde lite följdfrågor, och sen bara, du ska inte bara be om ursäkt då?
Vad sa de då?
Tyst, så här, bara, vad fan? Men det var faktiskt så att de gjorde det. De valde att liksom ta en direkt kontakt med den här personen. Be om ursäkt och sa att det här är inte, du ska inte, det här är din arbetsmiljö. Du ska inte bli behandlad så här. Och vi ska liksom se över våra rutiner. Vilket gjorde liksom också att de fick en möjlighet att se över sina rutiner. Och kanske det hade faktiskt brustit lite i rutinerna för just det här eventet.
Mm.
Och sen så tog man fram då budskap, för det var ju en del som hörde av sig direkt till organisationen och sa liksom, bara, herregud, och jag kommer bojkotta er och ni är så dåliga och vad kommer ni göra åt det här och bla bla bla. Så svarade man om att ungefär så här, tack för att du uppmärksammar oss på det här, vi har en dialog med den här personen och vi kommer hantera det. Och så bara blev det liksom inget mer, det bara dog ut.
Men det här är ju så otroligt spännande, för här visar du ju ett och samma exempel hur kommunikation, i det här fallet från influensen, kan sätta igång jättemånga svåra och jobbiga saker som liksom får eget liv med dagens sociala medier med mera. Men också hur responsen, rätt respons, kan göra att allting liksom sjunker ihop och dör undan. Och det är precis det här vi vill prata med dig om idag.
Mm. Ja, men precis. Och vi tänkte att det är ett jättestort ämne och vi ska sortera lite, eller vi tänkte att vi skulle sortera det kring två saker. Och det ena är här exemplet du gav. Här har ju någonting hänt som man behöver hantera. Men vi tänker också det som vi inledde med, att det generellt kan vara väldigt mycket oro. Vissa branscher större oro, andra kanske mindre, men då kan det vara andra saker som oroar. Så att den här balansen mellan att kommunicera kring saker som vi inte vet om de kommer hända och kommunicera kring saker som händer. Så att, det går ju kanske att gömma sig och vara i förnekelse ett tag, men det finns ju saker att oroa sig för och undra över hela tiden. Och om vi börjar i änden att vi som organisation uppfattar att det finns oro kring någonting, vi kan ta som exempel till exempel att kanske uppsägningar, neddragningar till exempel, men vi har inte något konkret. Hur ska man resonera kring när man behöver kommunicera kring sånt som man vet liksom oroar, i det här fallet då personalen, eftersom vi poddar om arbetsplatsen?
Ja, men som generellt så kan jag väl tycka att man måste kommunicera det som folk behöver för att kunna sköta sina jobb. Alltså ibland så är det så här, folk vill veta vad som har hänt. Nej, men folk ska känna sig trygga med att det finns folk som hanterar det här. Och har du några frågor så kan du komma direkt till mig. Du behöver inte ta det här. Vi tar det här. Ledningsgruppen jobbar med det här. Eller jag jobbar med det här. Men de här personerna, då blir det ju nästan skvallernivå ibland. Man vill bara se intresserad. Man vill veta. Ja, fast du behöver inte veta det här. Utan känn dig trygg med att vi hanterar det här. Men däremot så tycker jag att cheferna kan ibland... Alltså, folk måste veta tillräckligt för att sköta sina jobb. Jag tänker att man ofta glömmer bort kanske kundtjänst. Att de måste kunna svara på frågor. De måste få frågor och svar. Men det är också jättemånga människor på arbetsplatsen som har externa möten. De måste också kunna svara på vad, gentemot sina samarbetspartners. Vad är det som händer på firman egentligen? Mm. Så det tänker jag att man hela tiden har det här perspektivet. Att folk måste kunna prata med sina målgrupper. Och sen att man känner sig liksom att det finns... Ni vet den här klassiska när man sitter på ett tåg eller en tunnelbana eller någonting som står still. Så vill man på något vis en gång i kvarten höra ett meddelande som är så här. Vi jobbar på, vi kan inte säga hur länge vi kommer bli sittande här. Men du ska känna dig trygg med att vi gör allt vi kan.
Ja, vi har inte glömt bort dig.
Exakt, en kvart senare. Vi vet fortfarande inte när tåget kommer att gå, men vi jobbar på. Vi återkommer med mer information. Alltså att den här uthålligheten tror jag verkligen är liksom...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Att man underskattar. Och att man känner så här, men vi har inget att säga. Det kommer bara väcka mer frågor.
Ja, men precis. Får jag bryta in där? Jag tycker det är så intressant. Jag jobbar med kommunikation hela livet. Och många tänker, med viss rätt tycker jag, att om vi ska gå ut och säga någonting. Ja, men sådär, vi ska göra ett pressmeddelande eller vi ska göra ett uttalande. Då måste vi ha torrt på fötterna och så. Och det stämmer ju till en viss grad. Men sen är det där du säger, att i tomheten sprids ju skvaller, det kan spridas rykten som blir sanningar. Så ofta skulle jag säga att man behöver kommunicera mer och oftare än man tror och utan att veta allt. Det är ju lite det du säger, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Jag fyller också på där. Jag jobbar ju med, mycket med psykologisk trygghet och det kopplar inte direkt an här, men också att i en organisation där jag har ett förtroende till mina chefer och ledare så kanske jag också har ett längre tidsspann med lugn, där jag känner jag litar på att det kommer, om det här berör mig så kommer jag att kunna ta reda på det, och jag, eller få reda på det, och jag vet vart jag ska vända mig. Medan i en organisation där man har vilket vi generellt ser, tilltro till ledningsgrupp och ledare generellt ser man i vissa studier har minskat i världen över tid, där kanske jag har en större benägenhet att, som Boel var inne på, om det är tomrum med icke-information så blir det spekulationer. Så att jag tänker den här grundläggande tryggheten är ju också kanske viktig.
Ja, och jag tänker att apropå psykologisk trygghet, vissa saker när det handlar om kris och känsliga uppgifter, det kan man inte ta i grupp. Man kan liksom inte, det är inte lämpligt att sitta, jag vet inte ens om det är typ tillåtet att sitta och berätta exakt hur någon medarbetare är sjuk eller har misskött sig eller någonting och sånt. Att man också liksom, det går lite mot ens normala, att man vill vara så otroligt transparent och lägga allting på bordet och såna här saker. Men det är liksom inte lämpligt, utan man måste snarare liksom, syftet måste snarare vara att skapa en trygghet av att vi hanterar det här. Var lugn. Inte exakt hur vi hanterar det.
Mm.
Och då kanske man behöver ta att folk blir förbannade. Att de känner så här, vi får inte veta någonting. Och då så här, känna sig trygg i att ni får veta det ni behöver för att klara era jobb.
Ja, men det där är ju ett jättebra exempel på en svår navigering som du tar upp, Jenny. För jag tänker just, om det finns juridiska skäl att vi inte kan berätta allt. Och vi kan berätta att det finns juridiska skäl som gör att vi inte kan berätta allt. Då är det ju lättare. Det pågår en utredning eller det här rör personuppgifter som vi inte kan lämna ut hur som helst. Då förstår de flesta, några blir arga ändå. Men ibland, jag kan inte komma på något konkret exempel nu, men jag vet att jag har liksom tänkt och kanske varit i själv situationer där du kan inte ens berätta att det finns juridiska fallgropar här. Har du varit med om det någon gång?
Ja, men absolut. Särskilt kanske när man jobbar i politiken. Man kan inte berätta varför man inte berättar. Därför just att det visar sig att liksom, om jag berättar det här så kommer det andra partiet storma ut ur rummet.
Just det.
Men det obehaget får man ju bara ta då. Det är ju obehagligt, det är nästan på en personlig nivå. Att du kanske får ta att folk blir förbannade på en.
Och sen, när man ska navigera sådär som man gör i politiken, där det, liksom, det är ett spel. Vi har kommit överens om att det ska vara ett spel på ett sätt. Då måste ju alla internt vara otroligt, så att man säger samma sak.
Ja, men också att man känner sig väldigt trygg med att man vet vad man kan säga. Så när liksom folk säger så här, de ställer men du måste svara på frågan. Då kan det också bli att du svarar, det jag kan svara på, det är det här. Och det jag kan berätta, det är att vi följer våra rutiner. Och de ser ut så här. Alltså liksom, att hela tiden hitta, vad kan du berätta då? Och känna dig trygg i det.
Ja, för att om jag är trygg så kanske jag också kan säga det på 10 olika sätt. Ibland blir ju folk kritiserade och kallas för papegojor när de får en och samma fråga av en journalist och så svarar de exakt likadant 100 gånger. Och det där är ju, vad brukar du ge för råd då?
Nej, men jag tycker nog, det är lite roligt för det finns en politisk podd som DN har och då drog de upp något gammalt papegojexempel från liksom 2007 med Tobias Billström där han står och säger papegojsvar. Och då tänker jag, har vi inget senare exempel?
Ja.
Alltså jag tror att politikerna har blivit bättre på det här. Och det man gör är att man jobbar med bryggor. Och det handlar om att man kort svarar på frågan. Bryggar över till det du vill säga. Vilket är ungefär så här, jag förstår att du ställer frågan. För mig är det viktiga just nu att vi fokuserar på framtiden. Nu kommer vi att, liksom. Och det här är ju faktiskt någonting som man också kan använda inte bara inför en kritisk journalist utan även medarbetare som är lite krångliga. Att, du vill inte komma på medarbetardagen. Jag förstår att du har väldigt mycket att göra just nu. Låt oss ta det i ett särskilt möte, men nu har vi den här medarbetardagen och det är viktigt för att vi ska komma vidare med planeringen inför året eller någonting sånt där. Och så kanske man får separera de sakerna, att liksom, det där handlar om någonting annat, men nu så vill jag prata om att du ska komma på medarbetardagen och visa engagemang så vi kan komma framåt.
Och det du sa nu tycker jag är så jättebra, så jag vill repetera det. Att ha en brygga och veta vad man själv vill säga. Som kanske handlar om det större sammanhanget. Och det kan väl också kanske handla om att, men det är väldigt viktigt för oss att du kommer. Ja, brygga, fantastiskt redskap. Tack för det.
Jag tycker också att om man tycker att brygga känns lite så här obehagligt och politikeraktigt. Så en annan bild man kan använda det är att, var är mitt hemma? Hur kan jag alltid komma hem igen? Och det är liksom, jag vill ha sagt att den här medarbetaren ska komma till medarbetardagen med engagemang och bidra liksom. Så vad den än kastar på mig så vill jag ta det tillbaka till mitt hem. Det, jag bara, en del tycker att den bilden är liksom lättare att ta till sig.
Mm. Jag måste bara lägga till en grej här som jag tänker på. Medieträning, jag har jobbat med det en del förr om åren. Det är något som folk gärna skäller på. Man kan höra när man sitter framför en intervju med en politiker. En sån här medietränad docka som bara repeterar saker som den har lärt sig. Och då brukar jag säga så här, nja. Det är snarare så här att den som inte är medietränad kanske blir den där dockan, för den blir otrygg. Håller du med mig, Jenny? Jag gissar att du gör det.
Ja, men verkligen. Jag tycker ofta när jag kör medieträningar så kanske man har en grupp med chefer där en del kommer faktiskt aldrig, ja, de kommer kanske vara med i media en eller två gånger per år, och då så säger de så här: jag kommer ha jättestor nytta av det här i min vardag som chef, även om jag inte kommer vara med så mycket i media. Och alla chefer borde göra det här. Därför att man utgår liksom från medielogiken och journalistgrejen. Jag vet inte, ibland kan det kännas som att man gör det för att folk vet vad medieträning är. Det är ungefär en halv dag eller en dag. Det kostar liksom en viss summa. Det är liksom lätt att få med folk på en sån sak. Men i grund och botten så är det ju kommunikationsträning.
Mm. Att träna sig på att prata om det man själv tycker är viktigt.
Ja, men det hade varit mycket flummigare att skriva i inbjudan. Så det hade folk sagt, vadå, är det någon improvisationsteater? Nej, det orkar inte jag liksom gå på. Men däremot så vill man gå på medieträning. Därför att man vet också att man kan behöva utsättas för en intervju. Och man tycker det är superläskigt. Och man är liksom, man förstår inte. Det är ofta mycket känslor kopplat också till media. Att man kan känna liksom, man har en dålig erfarenhet av någon journalist som har bestämt sig för en vinkel. Och de lyssnar inte och sådana saker. Alla de här grejerna är ju också sånt som är för liksom en vanlig dag på jobbet.
Mm.
Alltså egentligen, folk lyssnar inte. De har bestämt sig innan. De är inte intresserade av det du har att berätta, men du måste väcka engagemang. Du har en viss tid att säga en sak. Hur formulerar man ett engagerande budskap på 3-4 meningar och sånt där? Så jag tycker verkligen, man behöver inte gå på min medieträning, men gå på någons medieträning. Det är supereffektivt.
Jag tänker den snälla tolkningen, det är ju att man blir bättre på att få fram det man vill säga, och det uppskattar ju alla. Jag tänker att alla alltså framförallt om jag tänker liksom chefer, att vara duktiga på att få fram sitt budskap och vara trygga i det. Det är ju super viktigt. Det handlar inte om att vara en papegoja eller liksom manipulera. Tänk om vi flyttar in till just det området då, att ja, men jag har någonting jobbigt som jag behöver förmedla. Och det här kan ju vara både, som du säger, det kan ju vara i en gruppsituation, men det kan ju också vara liksom till individ. Men det här är ju någonting som man stöter på tidsnog om man jobbar någonstans. Vad liksom blir dina tankar kring vad man behöver fokusera på där? Det är ju ett stort område, men
ja, exakt. Så man får väl nästan välja. Jag tänker att om ni jobbar med ledarskap och då svåra samtal och sådär, det är inte riktigt min gebit. Men jag jobbar ju med den akuta krisen kanske. Mm. Men det som jag tycker är väldigt användbart, det är ju det här receptet problem, lösning, vinst. Där man också liksom faktiskt uppehåller sig en liten stund kring problemet. Vad är det liksom vi står inför här? Och vad är då lösningen? För ofta är det så här, vi måste dra ner på personal. Eller liksom, du behöver gå. Eller du liksom, det blir väldigt så snabbt. Och så skippar man liksom hela den här vi ser
varför?
En stor ja, men varför? Jag tycker det är så intressant liksom med, jag som har jobbat mycket med fackförbund och sådär, poliserna och lärarna som lyckades liksom måla upp en bild av hur högre löner för deras medlemmar var lösningen på stora samhällsproblem. Istället för att bara säga så här, vi vill ha högre lön. Ja, men vem vill inte ha högre lön?
Mm.
Och i Sverige har vi det här systemet med märket där alla får ungefär likadant, alltså i den här så kallade potten. Medan lärarna och poliserna fick ju mer, som vi här betalade från våra skattepengar. Men vi tyckte det var en bra idé ändå. Vi var beredda att göra det. Därför att de hade på ett skickligt sätt lyckats kommunicera att det var det som var lösningen på att de här gemensamma samhällsproblemen. Alltså nu blir det lite så här pretentiöst. Men liksom, dra ner det hela vägen liksom till...
att sätta det i det stora sammanhanget lite grann.
Ja, exakt. Men också liksom så här, om vi säger att så här, det är fredag, man är väldigt, väldigt trött på tacos och man vill liksom föreslå för ungarna att man ska äta någonting annat, så kan man ju också måla upp det liksom som att jag vet att vi brukar äta tacos på fredagar, men jag känner ibland att jag nästan mår illa om jag ska behöva äta tacos en gång. Är det okej om vi röstar om att någonting annat, så att vi liksom, även jag och vi kan få uppleva nya smaker? Det är ju liksom också en problemlösning vinst i det lilla. Mm, så det är liksom en väldigt, väldigt bra, effektiv modell, tycker jag.
Ja, för jag tänker att precis, att det, om man säger det här akuta, liksom att vi nu har det hänt någonting och det kommer att, det finns ett liksom ett varför som jag tycker det är så, vi återkommer så ofta till den här podden, att förklara varför står vi inför det här beslutet eller det här. Jag tänker många som liksom har, alltså neddragningar, det kommer ske förändringar här, att hur kan man liksom lägga upp det i den situationen, när ska man kommunicera, skulle jag börja fråga, när, vad är liksom, finns det någon timing att ta hänsyn till?
Ja, men den där är ju svår. Jag pratade med en person till exempel som det visade sig att det var jättestora, de gick med jättestort minus i budgeten. Det här var en kompis och det var liksom ingen kund. Och då hade liksom cheferna sagt så här, och då frågade alla så här, men gud, kommer det bli neddragningar nu? Och då var så här, nej, absolut inte. Det kommer inte bli någon neddragning. Det var liksom 8 miljoner minus. Så det är så här, man bara... Oj. Och alla, det är inte som att folk är dumma i huvudet. Alltså folk fattar att det är jättemycket pengar. Och då så kom det liksom 2 veckor senare. Så säger, ja, men det är klart att det kommer bli neddragningar. Oj, och då tänker jag att det där hade man ju kunnat löst lite bättre. Där man hade kunnat sagt så här. Vi ser att vi går med stora underskott. Vi kan inte säga nu vad det kommer få för konsekvenser. Men det är klart att det kommer innebära stora förändringar för oss. Exakt hur, det får vi återkomma om. Alltså du behöver inte ens liksom ta orden neddragningar i din mun, men du måste på något vis liksom respektera att folk förstår liksom. Och sen är det klart med facket och förhandlingar och så här, du kan absolut inte säga vad det kommer få, men det är klart att det kommer få stora liksom konsekvenser och vi återkommer. Så å ena sidan det, när det är ett faktum. Å andra sidan så tycker jag att det här med att man säger så här, nu pratar alla om att, det där är också lite knepigt. Är det så att alla pratar om en sak, eller är det liksom den gruppen precis runt dig? Och sen så helt plötsligt så lyfter man upp ett ämne på ett måndagsmöte och så folk bara, va? Har jag inte hört någonting om.
Ja, men du, Jenny, det är väl precis det här som många är rädda för, som jag skulle säga ofta gör att folk kommunicerar för lite och för sent. Men det finns ju en faktisk fara också att väcka någonting som kanske inte hade pratats om annars. Eller hur? Ja.
Men får man inte säga så här, det beror på. Och vissa saker kanske man liksom ska skapa forum för att kunna kommunicera skriftligen, till exempel. Vissa saker kanske lämpar sig bättre att ta på möten digitalt, eller vissa passar att ta live. Så man ändå liksom på något vis bäddar för att det finns ett forum där man hela tiden kan hålla folk informerade. Annars blir det så dramatiskt liksom. Nu ska vi samla till ett möte, alla ska komma in till kontoret, men vi har egentligen ingenting att säga.
Nej, just det.
Jag tänker på det där med stå på tåget. Att så här, nu vet vi det här, men vi vet inte vad det beror på. Men vi återkommer. Och så gör man det en kvart, ja, kanske inte en kvart senare, men motsvarande då i det här fallet tidsspann. Och säger att ja, det här, vi vet kanske det här lilla mer nu. Men vi vet fortfarande inte det här. Den här skapar tryggheten i att det kommer komma mer information liksom, någonstans, rimligtvis.
Jag tycker också det är sympatiskt, jag vet inte om man alltid kan göra så naturligtvis, men jag tycker det är sympatiskt när chefer i tuffa tider går ut och säger, ja, nu går det inte så bra här, man uttrycker sig kanske inte exakt så, men jag menar underskott och så vidare. Och jag förstår att det är många av er som funderar på vad händer nu. Och vi vet inte exakt därför att det här är pågående och så vidare och så vidare. Men så säger chefen ibland att det är en jätteviktig prioritering för mig att slåss för era anställningar. Jag kan inte garantera att jag alltid kan skydda och rädda alla. Men det är det viktigaste målet eller det näst viktigaste efter att hålla företaget flytande. För då förstår man ändå att okej, det är tufft. Men den här killen eller tjejen slåss för mig nu. Vad tycker du om det, Jenny?
Den stackars mellanchefen. Om den kan säga så, så säg det. Men om den inte kan det, så gör absolut inte det.
Du menar om man inte kan leverera på det löftet?
Out of your hands, liksom. Låtsas inte då som att du... Jag vet inte. Alltså jag bara tänker att det är så himla i dagens företag med så många nivåer. Och du kan ha utländska ägare eller du har politiken som bestämmer hur det ligger till. Men det är klart att man ska känna att vi gör det här tillsammans och liksom vi har en värdefull verksamhet. Mm. Men du kanske också måste vara lite tuff och säga liksom det samhället förändras så vi behöver liksom hänga med på det. Mm. Eller liksom det här kanske inte är typ vad vi heller vill. Eller vi vet inte riktigt vad som väntar runt hörnet. Men vi är i en förändringsprocess. Alltså...
Så det du säger där, Jenny, är ju att man också ska akta sig för att säga något som är bekvämt i stunden som man skulle vilja. Men som man kanske inte har makt över.
Exakt så. Alltså jag älskar ju den här bilden av... Att det kan vara skönt att kissa på sig men det blir väldigt obehagligt efter ett tag. Alltså jag använder den bilden så mycket i mitt huvud när jag står inför liksom svåra samtal eller någonting så här. Att liksom, ja jag vill inte det här. Och jag bara, det enda jag liksom tänker är att jag vill bara hitta på en anledning för att slippa. Men det kommer bli så mycket värre om jag inte gör det.
För då får man äta upp det sen. Du sa ju i mars att du skulle slåss för våra jobb. Och nu får hälften gå. Mm.
Ja, eller som den här liksom, exemplet med de här som hade 8 miljoner i back. Mm. Där de liksom säger så här, nej det kommer inte få några konsekvenser. Och sen 2 veckor senare så säger de absolut så kommer det vara neddragna. Då blir folk dubbelt förbannade.
Ja.
Mm. Bra. Jag tappar till tro framåt tänker jag. Liksom att, ja. Nu har du ju ljugit. Ja. Jag tänker också på att någonting kan ju vara det ena är att man själv känner att man, det här är ett jättejobbigt budskap att förmedla, det kanske är oro för mig, men jag tänker att finns det något sätt att rusta sig för att hantera människors känslor? För många, en del är ju väldigt utåtagerande och det kan ju vara att man är lite rädd för att ta upp det här. Både för att det är jobbigt i sig men också jösses, det kommer bli så mycket känslor i rummet. Vad har du liksom för råd där kring just i såna här akuta jobbiga situationer?
Det är inte omöjligt att ni är bättre än mig på det här. Jag har ju ofta den privilegiet att vara djävulens advokat. Så jag kan ofta säga ganska obekväma saker. Men å andra sidan så blir folk sällan förbannade på mig. Därför att jag bara liksom... Okej, jag lindar inte in saker. Men jag är inte heller elak. Jag säger som det är. Vi måste liksom... Det kan vara så att liksom, någon behöver gå eller det kan vara så att... Och liksom, det är ingen värdering i det. Försök att bara vara rak. Men jag vet inte, det är klart att jag också liksom har haft chefer som har hållit om mig när jag har gråtit. Och det har varit supervärdefullt. Mm. Mm. Så att det kanske är att olika saker har liksom olika plats.
Jo, men och det är väl det här att låta folk få vara arga, ledsna, besvikna och inte släta över det. Men heller kanske inte låta det fastna där.
Ja.
Och det är väl en svår konst naturligtvis.
Mm. Ja, men precis. Och just det här du har in. Ibland kan det vara som om man pratar med en chef i det här fallet. Att, ja, men på engelska så säger man så här, don't kill the messenger. Liksom. Och det är inte att man duckar inte för någon typ av ansvar. Men att jag är här för att förmedla det här. Det, liksom, och igen, koppla upp det här beror på. Den här förändringen beror på det här. Det här måste jag förmedla. Och att alla har rätt till sina liksom, känslor. Men att kanske förstå att de är ju, i stunden kan de ju riktas mot personen som står där. För det är den man vill kasta pajen på. Men att man behöver kanske ha den där resiliensen i det här, att det kommer att reageras här och det kommer säkert riktas mot mig, men det är ju faktiskt inte att veta själv i alla fall, och sen kanske behöva själv gå iväg och liksom bara pusta ut någonstans hos någon annan kanske.
Det. Och det är så men, roligt, jag, ja. En liknelse kanske, men det slog mig häromdagen att jag, en talang jag har, det är att jag kan laga någonting gott nästan vad vi än har i kylen. Alltså, liksom jag är så här, nu ska vi äta en god middag, då öppnar jag kylen och så gör jag någonting av vad vi har. Medan jag tycker många kan vara så här, eller min man faktiskt också, och så säger han så här, men då går han till affären och köper oxfilé fast vi kanske inte hade råd med det egentligen och sådär. Mm. Och så har jag liksom insett att så är jag också i mitt jobb och min krishantering. Det här är läget. Mm. Hur kan vi göra det bästa av det? Mm. Och det tror jag liksom är en väldigt, det kanske är lite känslokall, men liksom Jag går sällan runt och liksom längtar efter att läget ska vara ett annat. Utan man hanterar det som är. Sen kan man få liksom bryta ihop en liten stund, absolut, som du var inne på, Boel. Men sen liksom då gäller det att gå vidare. Ja, det hade varit gott med oxfilé, men det blir bra med liksom en räkpasta också.
Mm. Det handlar en del om krassrealism, och där tänker jag, du jobbar ju med det här som konsult, man kan koppla på duktiga konsulter naturligtvis, men jag tänker att oavsett om man gör det med interna eller externa resurser, som ledare speciellt, är det nog otroligt viktigt att man omger sig av människor som kan stötta när man ska ta det här tunga och tuffa ansvaret, och som kanske ser verkligheten lite annorlunda än en själv, så man får flera perspektiv.
Mm. Jag tänker också att jag hör hela tiden att det är ju, jag ska vara resilient själv i det här budskapet, men alltså jag hoppas också att vi har jobbat upp i gruppen, att vi är ganska motståndskraftiga, alltså det här kommer tippa omkull oss, absolut, men att ha jag en bra relation med den här gruppen jag ska kommunicera med, så alltså det blir inte roligare att säga att det inte blev oxfilé eller alltså något mycket mer allvarligt liksom, att ja, men vi behöver säga upp, men att vi kan också då snabbare gå ifrån att, alltså det här man säger, bryta ihop och komma igen. Och jag menar all liksom, det är så mycket som pekar på här, att okej, vad är valet då? Liksom, vi har ju faktiskt inget val än att så här är det. Och hur gör vi nu det bästa av det här? Men att kunna prata om att göra det bästa, där är vi ju olika snabba att komma till det. Att jag måste få sörja, jag måste få liksom bli upprörd över det här. Och det är ju lite fingerspits gefil där i ledarskapet, att känna när är det läge med vem, att säga att så här, men hur tar vi oss ur det här nu då framåt liksom. Ja, det är inte lätt det här ämnet.
Jag tänker att innan vi avrundar skulle jag bara vilja ta ett aktuellt exempel på sånt som vi har kunnat läsa i medierna, även om vi ska hålla oss ganska mycket till arbetsplatsen och ledarens roll. Men det har vi gjort, tänker jag. Nej, men det var en sån här ransomware-attack nyligen i januari, tror jag. Det är mars nu när vi spelar in. 2024. Och den här fick väldigt tuffa konsekvenser. Det var lönesystem som slogs ut hos en massa myndigheter. Det var butikskedjor som inte kunde ta betalt och så vidare. Och några dagar, någon vecka efter att det här liksom hade verkligen inträffat och fortfarande pågick, så säger en Sverigechef för det här IT-företaget i Dagens Nyheter: vi har inga brister i vår IT-säkerhet. Jag kommer ihåg att jag bara baxnade, så jag var tvungen att läsa hela artikeln. Och i samma intervju säger hon också att hon inte vet hur angriparna hade tagit sig in, för det var för tidigt. Och det tror jag alla köper, att man inte vet. Men då kunde hon också påstå att de inte hade brister. Och då ställer journalisten förstås följdfrågan: men de här som har anlitat er, och som, så där det nu har kraschat saker till höger och vänster, tar inte ni ansvar för det? Ja, men de har ju liksom valt om de köper en Rolls Royce eller en Skoda. Och vad ger du för betyg på den krishanteringen, Jenny, på en skala 1-10?
Jag förstår, vad har hänt? Jag tror inte de har hamnat i en bunkermentalitet. De har suttit liksom själva och sagt att de är liksom kränkta över att det här har hänt dem. Det är alla andras fel. Alltså där behöver man ju, ja, men tillbaka till det här exemplet i början, du kanske bara ska be om ursäkt. Alltså ja. Det finns en massa saker som säkert är sant så här, men du måste liksom så här tänka, här är liksom hur bygger vi förtroende? Jag tycker liksom Jag tänker ofta så blir vi ju i kriser inte bedömda för det som har hänt, utan för hur vi hanterar det som har hänt.
Mm.
Och liksom det är ett sånt exempel att liksom, som du sa, de hade kanske, man, vi kan ha förståelse för att det här nya fenomenet med ransomware-attacker, att vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Och ska man betala eller ska man inte betala? Hur mycket kostnader ska man lägga på säkerhet och liksom så här vidare? Det finns en förståelse för det. Men det här, det är ju liksom, de har ju också fått väldigt mycket kritik i efterhand. Liksom. Mm. Men jag tänkte på innan, det var, får man ge ett litet så här tips om hur ska man bete sig som medarbetare?
Ja!
Ja, väldigt ja. Gärna.
Bra. Nej, men för jag tänkte på dels det vi var inne på tidigare, att man kanske ska ha liksom, när man sitter där och känner att det liksom drar i armen för att man vill liksom skälla ut chefen för att man inte får, varför har ni inte gjort det och det och det och det? Så här, att man kanske ska lugna sig lite och tänka, jag kanske inte har hela bilden. Kanske också liksom i ett annat sammanhang än öppet gå och fråga någon av de ansvariga. Och då kanske det är så att man har helt liksom rimliga invändningar. Och då kanske liksom, chefen eller ledningen kan liksom säga, ah, men du har en poäng. Vi återkommer till gruppen och berättar lite mer. Eller varför har vi liksom, varför har den här personen, varför är den kvar på arbetsplatsen som har betett sig illa? Eller varför får den gå hemma med lön? Eller varför får den sluta? Det finns ju massa olika nivåer. Och sen så vill jag verkligen säga så här att det är många som skriver på intranätet. Gör inte det. Alltså, nej. Skriv liksom inte. För jag har ändå sett ganska många tillfällen när man får liksom varningar för det. För att man...
Ja, du menar att medarbetarna...
Medarbetare skriver... Ja, förlåt. Tack, Boel. Mm. Nej, men att man skriver liksom... Man skriver sitt hjärtas mening på intranätet om hur dåligt det här är hanterat. Och ledningen är så här... Och man känner att man har liksom alla kollegorna i ryggen. Alla tycker så här, men nu jävlar ska jag skriva det. Mm. Gör inte det. Liksom, skriv din bok hemma, få det ur dig. Gå på AV och snacka om det, eller whatever liksom. Men skriv inte på intranätet. Det är också liksom inte helt ovanligt att liksom det där får fötter och hamnar utanför organisationen. Och så helt plötsligt så liksom... ringer en media upp och sagt så här, du har ju sagt så här, och så man var så här, gud, jag är inte alls beredd att liksom bli någon talesperson för den här saken. Och så jag vill bara liksom, när du funderar på att skriva din hjärtas mening på intranätet, avvakta lite.
Ja.
Jag har sett det så härligt. Många gånger
att det blir också digitala spår, och ett år ja. Senare kanske man, ja, känslan har svalnat om man ser i ett nytt ljus och lite sådär.
Ja, och du har liksom...
Det, som är det mesta, inte göra saker i affekt.
Ja, exakt. Mm. Det är väl egentligen det.
Mm. Så befogad kritik och kanske förslag kopplat till den kritiken. Att det kan vara jättebra att framföra, men det kanske man också kan göra direkt till någon som har inflytande.
Ja, men precis. Det kan, jag tror att det finns liksom, det är väl inte, det är absolut att liksom kritik och ifrågasätten, att det är inte det som är det dåliga. Man ska liksom inte svälja, det är inte det. Men jag bara tycker inte att det är, man måste välja sina, man måste vara lite smart, vara lite street smart och förstå vad är liksom bästa läget för det här.
Och precis som chefen då, som inte ska gå ut och säga jag lovar att ingen ska bli uppsagd, så kan medarbetaren tänka, hur lägger jag fram, hur rullar jag ut en matta för mig själv här, så jag faktiskt kan jobba kvar och trivas på jobbet även om ett år.
Mm. Mm. Ja, det kanske finns liksom, som sagt, jag jobbar på facket också, det finns ju liksom kanske mer som formella vägar via klubben och ta upp det och sådana saker. Och det kanske också faktiskt får större effekt än ett inlägg på intranätet.
Ja, och alltid det är jätteklokt att du nämner det här, att i affekt är det inte läge att göra något annat än kanske ta en AV med en kompis.
Mm. Men vad är det här? Vad vill jag åstadkomma? Och vad kommer det här leda till om 10 minuter, 10 dagar, 10? Och så bara, som ibland man bara sover på saken. Mm. Ja, det här har varit jätteintressant samtal. Jag har fått med mig jättemycket. Jag tar med mig från första delen av vårt samtal det här att om man är ansvarig för kommunikation, vad behöver våra medarbetare för att göra sitt jobb? Den är ju jätteviktig att hela tiden ha med sig. Ja, men när det gäller allt, men framförallt kring det här med kommunikation och förstå vad är det som det snackas om och puttrar, och att även om jag inte vet exakt svaret så kan vi i alla fall våga kommunicera och säga att just nu vet vi det här, men vi vet inte det här, men vi jobbar på det.
Mm. Och jag tar med mig det här att se krasst och realistiskt på situationen och våga ta ansvaret att kommunicera även när det är jobbigt. Tusen tack Jenny, det har varit ett jätteintressant samtal.
Mm. Det... Stort tack för er podd också, det är jätteintressant här att det finns liksom så mycket närhet mellan kommunikation, kris, press och ledarskap och HR-frågor tycker jag.
Oh ja.
Intressant område, verkligen. Och med det så tackar vi dig Jenny. Twitch Health tackar vi också, vår samarbetspartner, och Ayat Almansour på Hi-Hat Sound som har gjort den här produktionen. Diskutera gärna med oss på LinkedIn, och om du vill, ge oss en recension i Apples podcast-app så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Må så gott och hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.